Och rond två av naturväktarna den 1 april. Kör igång här, biolog Hans Hestbacka är tillbaka ur ringhörnan och redo att besvara frågor. Hej, några korta ord om maj månad förresten. Det var du som påpekade, du har bättre koll än jag. Att i maj, då blir den naturväktare varje vecka visst.
Ja, då blir det här traditionella naturväktarna-programmet med torsdag kväll.
Det är bra, då hinner vi med flera frågor. För vi, tyvärr hinner vi med alla frågor som kommer in här. Nu ringer folk ivrigt så vi tar några samtal, sen blir det bildbloggen igen. Hej och välkommen till Naturväktarna, bästa lyssnare.
Tack, tack. Är jag med nu?
Jo, då är du med i sändningen.
Jo, det är Benita här från Kullo. Och det där, jag har bara en sån fråga. Vi hör till de som matar småfåglarna alltid på vintern. Och det där, vi har haft här koltrastan. Och har ju varje dag, nu har de ju ökat, det har kommit många, många. Vi har massor med koltrastar. Och det som jag undrar, när vi har de här skallade solrosfröna, och de äter utav dem, de är riktigt liksom att det är många på en gång, de är en sån där, hur ska jag nu säga, som det kommer bara något frö i gången, och där är fåglarna och äter, och jag sätter ut russin, men de föredrar hellre de här skallade solrosfröna som russin. Att har de ändrat sina matvanor, eller är det något nytt som de tycker att de klarar sig på?
Ja, de har lärt sig att det lönar sig bättre att äta skalade solrosfrön och krossade jordnötter, därför att det finns mera fett i det.
Ja, det är där. Jo, för att vi har undrat här för att det där, för de är riktigt, och vi har dem ännu på en sån här, liksom, gubben har byggt en sån här, liksom, inte det är någon automat, men att där är liksom tak på och så är där en sån här, och där upphoppar de under, och det är roligt att se, och det går ju massor av de här fröna, går det ju åt. Och så har vi ett, alltså som vi har fått det här året se, vi har här på grannens åkern som blev utröskat i höstas, inte råg men korn. Ja. Och vi har vi så mycket de här, jag vet inte vilka svanar det är, men där har kunnat vara upp till ett hundratal som de kommer på morgonen, och så är de hela långa dagen är de dit på åkern, och så far de sen vart de, nu far de till något vatten kanske här då till natten. Och det där, det är riktigt vitt på åkern när man ser, och de har ju ett hiskeligt liv. Och sen, nu har det kommit de här gässerna, vad det är för gäss vet jag inte, och de är nog flera hundratal, det är riktigt mörkt när de kommer i luften och de är dit, och att det de då äter dit från det där kornet heller.
Ja, de äter det här otröskade kornet, och så det är ju en otroligt god födokälla för dem, så jag förstår att sångsvanarna har utnyttjat det här.
Jo, och det där, och de är ju stora, fast vi nu inte riktigt, här är nu ett stycke dit, att när vi står och tittar liksom från vår gård här då dit till den åkern, så man ser ju, de är ju så stora de där svanarna, att gässerna är ju mindre nu, men nu är de ju stora, och när de flyger sen till kvällen när de far över här, så man får, om man nu är ut, så får man ju vara rädd att man inte får avföring i huvudet. alltså det är riktigt, jag har inte sett tidigare, men det kan nog bero på att förut, det är nog det första året nu som inte den där åkaren är tröskad in.
Ja.
Så att det är därför.
Det är nog därför.
Jo, det var det här, att det var bara jag tänkte på de här koltrastarna, men då vet jag att det är ju bra då att de har fett där. För förut när vi inte har de här skalade, så har de ett russin, för jag brukar köpa russin, och då har de ett russin, men nu föredrar de bara de här fröna.
Ja, de får ju främst socker från russinen, men, och det passar ju bra under sommarhalvåret, men det är bättre med fett under vinterhalvåret.
No, precis. Finemang. Jag tackar.
Tack. Hej, hej.
Hej då.
Ja, fåglarna kan vara kräsna ibland.
Ja, de lär sig. De är läraktiga. Hade vi inte en fågelfråga av något slag? Och fågelmatningsfråga?
Vi ska se här. Nu var det en av de här frågorna som bara var skriftliga.
Jag har
printat ut den där. Du får se. Om jag hittar den här i...
Ja, här var Gunn Söderholm har skickat in fråga.
Du får läsa frågan där du gör.
Snappeturna.
Ja.
Och de har matat småfåglar, har haft mycket fåglar. Och Nu har de tyvärr konstaterat att det här att de har hittat döda grönsiskor.
Oh.
Fyra stycken vid fågelmatningen. Inte alla på samma gång, men sammanlagt nu i våren. Och de är förstås lite bekymrade för vad det här kan bero på. Och tyvärr är det på det sättet att den här matningsplatsen är infekterad med någon sjukdom som de här grönsiskorna drabbas av.
Ja, just det. Och specifikt de då?
Ja.
Eftersom inte hon nämnde några andra fåglar.
Ja, grönsiskor och grönfinkar, ja, är de mest utsatta bland de här fröätarna för sådana här sjukdomar. Och talgoxarna brukar sedan vara på mässidan de mest utsatta, den mest utsatta arten. Så jag tror nog att det här är en matningsplats som har drabbats av någon sjukdom. Och det har ju varit mycket plusgrader, varmt, och det gör ju att de här bobborna trivs. Så ett sätt att få slut på det här, så det är att sluta mata.
Ja.
Och det är ju snöfria marker, så de klarar sig bra, de här fåglarna. Tyvärr så måste man då klara sig utan glädjen att se mycket fåglar på gården.
Ja.
Ett annat sätt är att man byter plats så att man har en ren plats där man matar. Det kan hända att det hjälper till en del. Bara det inte finns smittade fåglar då som smittar ner den här nya matningsplatsen.
Ja. Här skriver då Gunnar att det är, de har fågelbräden och sådana här som fågeln kommer att sitta på maten, ja, så det är ju inte bra.
Det är
bra.
Bra när fröautomater är det bästa, och att man putsar under de här fröautomaterna bort skalrester och sånt där, inte en gång i veckan till exempel, så att det är renare mark där. Men använder man sen skalfria frön, skalfria solrosen till exempel, och krossade jordnötter, och så det brukar det mesta gå åt, och då blir det inte sån där avfallshög på marken heller.
Mm. Kilopriset på dem är ju högre, men man köper ju inte en massa skal då heller, så man får räkna vad nettonyttan
är. Ja, alltså när man köper oskalade solrosen så är ju hälften av vikten är ju frön, är skal.
Ja. Så är det, ja, och de där bredden, no, personligen ska jag nog slänga bort de här som används nu.
Ja.
För att vara riktigt säker på att få bort den här smittan.
Fröautomater är det bästa.
Så är det. Mm. Lite snö här åtminstone i Österbotten, och vi fick också söderifrån att rapporta att det är snö. Så matningssäsongen, den är inte förbi.
Nej, och så länge vi har minusgrader så det här, så klarar ju sig inte de här bobborna. Men sen när vi kommer upp i soligt väder och flera plusgrader, så då börjar det trivas sedan. Så att
ja.
Man måste köra det där med förnuft och kolla upp att det inte finns några sjuka fåglar bland fåglarna på gården.
Ja. Ja, ska vi ta en bild då om myrornas ystra vandring, eller vad vi ska säga.
Mm.
Det är Kenneth som har skickat in en bild på myror. Och på tal om att alla frågor inte rymmas med, den här kom in klockan 10:59 den 4 mars, alltså där det var förra naturväktarprogrammet, så vi hade inte en chans att reagera, men att misströsta inte om din fråga inte med i det här programmet, för i maj då, så då blir det varje vecka, så då hinner man beta av sånt som har blivit att ligga. Mm. Men undrar Kenneth då, att vad sysslar myrorna med? Stacken var full med verksamhet, och det var då i början av mars, kanske redan i slutet av februari, men barmark då.
Ja, här är en bild med en hel hop med myror som har klumpat ihop sig, en massa myror som har klumpat ihop sig på stacken. Och det som det i första hand är ute efter tidigt på våren, det är värme. De värmer sig helt enkelt, de här myrorna, av direkt solsken, men också den ultravioletta strålningen, så värms de upp och av. Sen när det är uppvärmda så kryper de ner i stacken och sprider den här värmen omkring sig. Så att det är på något sätt och vis vandrande värmeelement på våren.
Mm. Får det ner i stacken då och för med sig kroppsvärmen?
Ja, och så kommer det upp igen och fortsätter att värma sig.
Mm.
Det är ju bara en mindre del av stackens invånare som är i farten så här tidigt på våren. Och det är just de här värmeabsorberande myrorna som kommer upp på stacken och får den här, ta tillvara den här första solvärmen.
Det blir fjärrvärme.
Vandrande fjärrvärme.
Ska vi ta följande myrrelaterade fråga? Bild nummer 9 i bloggen. Det är Estrid som har skickat in en fin bild och en text. Så här skrev hon i förra tisdags kom den här in. I skogen vid min stuga hade alltid funnits mycket myror. flera stora myrstackar och långa slingrande myrstigar. I den största stacken har jag tidigare sett tecken på att någon grävt i den. Och nu den här vintern så har grävandet eskalerat. Det finns en gång rakt genom hela stacken. Man ser rakt genom den faktiskt här. Gången är över 3 meter lång. Och det, man ser ljuset skina genom där. Vilket djur har åstadkommit det här? Och kan myrkolonin överleva det här intrånget? Det syns inga myror ännu, men min gissning är att det är nere i marken, i den underjordiska delen av stacken.
Ja, alltså myrstacken består ju av 2 delar av den här stacken. Ovanför marken som är sommarbostad och sen utrymmarna under marken som är lika omfattande som stacken ovanpå och där de lever då under vintern. Så att myrsamhället finns ju kvar, men de har nog ett himla show att reparera de här skadorna som det här djuret eller djuren har åstadkommit.
Ja.
Men det är svårt att säga vad det här hålet och gången, vad det har för dimensioner.
Vad ska vi gissa? Men om jag gissar 40 centimeter, 30-40 centimeter.
Den här där ljuset lyser.
Ja. Och det har ju rasat också när den har borrat sig genom den här figuren. Ja, så allt är väl inte grävt utan det har raserats.
Ja, så att ifall det är så pass stort det här hålet där så då kan det faktiskt vara fråga om rev eller mårdhund som har grävt sig en lya i den här myrstacken. Dessutom hittade ju skalbackslarver i myrstacken. Det finns en hel del skalbackslarver som är specialiserade på myrstackar. Och det är ju smaskigt att hitta sådana här feta stora larver som de äter uppe. Sen finns det förstås också spillkråka och gråspett som brukar arbeta sig in i de här myrstackarna för att komma åt myror. Så det är bra läst på hålets storlek, ja. Vilket djur
det är. Det är en grankotte där nere till vänster. Så där får man ju lite storlek.
Mm.
Kanske, nej, inte det 30 centimeter. 20, jag sänker mitt bud.
ja,
men det är svårt att... Ja, det finns alltså, flera misstänkta.
Ja, och det är ju inte alls uteslutet att här är flera arter som har varit och grävt.
Ja, just det. Det är sådana kedjereaktioner.
Ja, till exempel mårdhund och spillkråka. För de, när de fåglarna ser att den här är bearbetad så är det ju lättare att komma åt de här myrorna längre ner. De behöver inte jobba lika kraftigt.
Som Estrid skriver här att det har alltid funnits mycket myrar och flera stora myrstackar. Jag har någon minne av att jag någon gång har rört mig på något skogsområde där det faktiskt har varit som ett värre höghusområde, en massa stackar. Är det samma koloni som har flyttat?
Det är samma koloni som har spridit ut sig på det där sättet.
Ja.
Alla är släkt i ett sådant höghusområde.
Ja. Okej, nu har vi någon på tråd. Hej och välkommen till Naturväktarna.
Det var Ulla i Larsmo, hej på er.
Ett till samtal från Larsmo idag, okej. Okay.
Hej på dig. Nej, men jag ska berätta om fladdermössor som jag hade lite som tema idag.
Ja.
Hemangår sen jag vaknade en natt, det var väl i augusti på sen sommaren mot hösten. Så vaknade jag och det var någon som flög i stadsen i sovrummet vårt.
Ja.
Och så sa jag, det verkade till vad som skulle vara en fladdermöss. Men husfolket så skrattade att man sa, det kan inte vara möjligt. När jag lämnade tanken, men på dagen gick jag och sökte. Det var någonting annat än en fågel. Och jag sökte huset, jag sökte bakom tavlor och jag sökte allstans. Men det hittade jag någonting. Följande natt så kom en ungdom som var ute på kvällen och kom hem lite sent. Satt en ljus i köket. Och så helt plötsligt så var det fladdermöss i köket och lampor kom på. Och jag var så ilsket att de fladdermössor som liksom har anfall. Och vi tänkte, hur ska vi få ut det ena? Så vi tog en frottéhandduk då och så slängde vi över och fick liksom rulla in i badhandduk så fick ut det. Men vann gömde sig på dagen det här fladdermössor så inte jag hittade inte på navit.
Ja, det kan gömma sig faktiskt inne i ventiler och skorstenen och i springor. I mellan vägg och kamin och sen bakom tavlor så att,
ja, men jag bara liksom jag tänkte jag måste ha kolla upp det för det var så märkligt att jag vaknade och tänkte det var inte en fågel men varför helt plötsligt så flög och jag har aldrig sett en fladdermössan och inte för det heller så jag var som så överrumplad att det finns här i våra trakter och fladdermöss.
Ja, det finns nog en hel del fladdermöss i dina trakter också, men att för det mesta håller det sig i naturen Och dessutom är det ju nattaktiva så att det...
Jag var så aggressiv att lampor kom på köket så att han nästan anföll riktigt och vi måste bryta en kult i fulta. Vi lyckas ju få ut det odjuret, men det var nog hemskt i sitt angrepp. Det var bara en händelse som fladdermöss som jag tänkte jag måste berätta för. Det är lite grån när vann kan ha gömt sig under dagen så inte jag hittar.
Ja.
Men bra, så det finns ju i alla fall som du säger ventiler och saker.
Ja.
Bra, tack för mig.
Mm. Tack. Hej då. Hej. Ja, det är mycket med fladdermössen.
Ja, men som sagt, det är ofarliga för oss det här. Det enda är att man ska undvika att bli biten av det.
Ja. På tal om det, när vaknar ditt liv? Räcker det med plusgrader eller?
Ja, det gör det nog. Mm. Det har säkert varit fladdermöss i farten under de här plussiga dagarna förra veckan.
Går du tillbaka och sova då när det blir minus igen? Eller?
Troligtvis har fladdermöss varit i farten nu som då under hela vintern också.
Ja. Här ringer det fortsättningsvis. Vi säger hej, välkommen till Naturväktarna.
Hej, det var från Korsholm det här.
Ja, hej.
Du, nu undrar jag lite med byggnationen för de här gråhakedoppingarna.
Ja.
Vi har haft för 3 år sedan så hade vi ett par som byggde och fick ungar.
Ja.
Men det tog trutarna förstås.
Ja.
Och följande år byggde jag. Och det här var ju ganska långt på väg med ägg och allt. Men så kom ju det här vattnet som steg och stormen.
Ja.
Och likadant i somras. Så det här, nu undrar jag om jag skulle lönsa i att sätta ut, vi försöker sätta ut en flotte för det kom tillbaks. Men det byggde bredvid den här flotten som vi hade satt ut. Och det här, men det var ju för sent så blev ju ingenting.
Ja.
Så jag väntar ju det med år också och funderar om man på något underligtvis skulle kunna hjälpa dem.
Ja, det finns en del doppingar som kan acceptera sådana här flytande flottor av tunn styrox till exempel. Speciellt svarthakedoppingen kan acceptera det, men det kan vara besvärligare med gråhakedopping och skäggdopping, men det går att försöka. Men det som är bra att det finns fjolårsvass där de kan fästa sitt bo.
Jo, det finns nog fjolårsvass säkert som de kan fästa i. Men att när vattnet är lågt så bygger det ju lägre ner.
Ja.
Och så höjs ju inte det här boet med vattenytan lika bra.
Ja, det är tyvärr doppingarnas gissel det här med stigande och sjunkande vattennivå i havet. Att de får ofta sina bon förstörda av stigande vatten.
Ja.
Och man måste bara vara med, följa med vad som händer och lida med doppingarna. Det finns ingen annan möjlighet.
Ja, no, tyvärr vill det ju vara så.
Tyvärr är det så, ja.
Ja, vi får hoppas att det lyckas för dem i år.
Visst, ja.
Tack. Hej då. Då, Hans, tänkte jag att vi skulle fortsätta med det här med markrelaterade frågor. Ja. Du signalerar här. Vi har mycket frågor obesvarade.
Ja.
Mm. Nummer 10. Ja. Det är det du signalerar här, diskret. Jag hade tänkt mig fråga nummer 11, men vi tar den sen.
Vi tar den sen.
Nummer 10 då. Ja, varsågod.
Ja, det här är en bild på avföring. Monica har skickat in bilder på både gammal och färsk avföring samlat på ett och samma ställe. Och i den här färska avföringen så finns det tranbär.
Det är tranbär, just det.
Det är tranbär som har övervintrat och blivit uppätna. Det här är mårdhundens toalett. Mårdhunden så brukar skita på samma ställe. Så det blir till slut en hel hög av det, speciellt om det är flera mårdhundar som besöker den här avföringsplatsen.
Och på så vis så sprids tranbären kanske?
Ja, inte eller? På det här stället. De ska ju vara på en myr för att klara sig. Men bland mårdhundarna så sprids budskapet vem som är där. Och vilken ålder de har, vilket kön de har och så där bortåt. Så de har ett sådant kontaktsystem vid det här.
Så pass detaljerad information.
Jo. Ja, det som man förvånar sig när man ser sån här avföring från av mårdhund och rev och mård när de äter bär, att otroligt mycket bär så har de ätit utan att tugga dem, utan att krossa dem.
Det är därför de överlever. ja. Färden genom kroppen.
Ja, men de skulle ju ha större nytta av om de skulle krossa de här bären så de får ut alla de här sockersafterna.
Den var så glupin. Glupska.
Ja, man borde
eller så hade den bråttom.
Man borde lära de här små rovdjuren att ni ska tugga de här bären så har ni större nytta av
dem. då väntar, får elvan vänta. Vi går till bild nummer 16. Vi fortsätter på samma tema. Det var Bo Erik som skriver, här bifogar jag en bild av bajs som jag hittade i skogen på gränsen mellan Borgå och Lovisa för några dagar sedan. Och det här skickade han i måndags, så det är förra veckan då. Det låg vid kanten av en för trafikstängd skogsväg långt från bebyggelse, så det var nog knappast en hund. Tjockleken förbryllar, om det är en hund så måste det vara riktigt stor en. Där har han en sten, eller vad är det som är bredvid? Och skrivet på bilen 53 millimeter. Ännu, det är förstås möjligt att någon har lämnat bilen vid vägbommen och tagit en promenad med sin jättehund. Men vad säger experterna, undrar Bo Erik?
Ja, det här var en knepigare avföringsfråga.
Inga bär här.
Inga bär. Och jämn konsistens, brun jämn konsistens. Hundar brukar få sån här avföring när de äter sån här knappfoder. Som ju är färdigt malen och pressad i knappar. Och så det finns en möjlighet att det faktiskt är en väldigt stor hund som någon har varit och rastat här på den här avbommade vägen. Det är inte helt uteslutet.
Grand Danois eller något sånt.
Ja.
Irländsk varghund.
Ja, sen finns det lite hår här. Inte mycket, men det finns en del hår här. Det kan vara givetvis från djuret själv, om det har slickat sig. Men om det är från bytesdjur så då får vi stänga bort hunden och tänka på varg och björn. I så fall så skulle det kunna vara varg, men jag tycker det här konsistensen ser så märklig ut. Trots allt så skulle jag nog hålla på en stor hund.
Ja,
ja.
Det kan ju vara någon som har varit på rymmen.
Ja, nej, det är mer sällan det på rummen, men nu finns det hundägare som far ut på skogsbilvägar och vandrar längs med dem tillsammans med sin hund. Mm. Så det är ju inte uteslutet.
En enorm jakthund.
Ja, eller en stor sällskapshund.
Ja. Här tror jag Bo Erik har gjort ett riktigt scouttrick också. Han har inte haft med sig någon tändsticksask, så istället då så har han troligen tagit med sig den här stenen som vi ser på bilden hem och mätt den efteråt.
Ja.
Så då har vi fått storleksreferens.
Ett bra motband i alla fall.
Så om man är där ute och rör sig och man tar första bästa pinne och lägger bredvid och fotograferar och så tar man hem pinnen och mäter den.
Står det nog vilken tid på året han har fotograferat?
Det var i förra veckan.
Förra veckan, ja.
Var det väl? Vi ska se här och nu arkiverar jag den. Jo, för några dagar sedan, och det var i måndags han sände in e-mailet så. Vi ska se här nu. Vad var det jag tänkte ta sedan? Jo, en skriftlig fråga. Var är den? Bo Eriks fråga. Nej, inte Bo Erik. Var har jag den nu då? Rod. Här. Leif har skrivit in. Han har också skickat in två videor. Det finns att se här i den här bildbloggen, men det har inte riktigt med frågan att göra. Leif skriver så här. Vi ser på vår övervakningskamera att två uttrar tillbringar vintern under huset på vår holme. Och varje år så har vi tiotals ejderbon på vår holme. 100 uande gudingar på kvällarna, det är trevligt att höra på. Men det år vi har haft mink på holmen så har alla ägg förstörts. Minken har vi förintat, skriver Leif, allt efter den dykt upp. Vi pratade mink förra sändningen.
Ja.
Men vad ska vi göra med de sympatiska uttrarna? För det äter väl också ägg och fågelungar. Ska vi skrämma bort dem? Eller ska vi vara utan ejder i framtiden? Och Leif hälsar från Ingo Kärgård, så fick vi det också placerat. Men hur gör man då om man har bekymmer med uttrar?
Ja. Ja, det är ju en fredad art.
Inte skillnad från minken.
Ja, så där måste man ju ha tillstånd av myndigheterna för att skrämma bort den.
Eller jaga, får man jaga dem?
Nej, man får inte jaga
inte
den.
Alls.
Endast med undantagstillstånd.
Ja.
Och så vill man skrämma bort dem så måste man ha då tillstånd av myndigheten att få skrämma bort dem. Men det finns alltså en del uttrar, individer, så äter gärna ägg, fågelägg. Och andra gör det inte. Så nu beror det helt på om det här är uttrar som tycker om ägg eller om de inte tycker om ägg. Vi får hoppas att de inte gillar ägg utan att de gillar bara fisk som gör deras huvudsakliga föda.
Ja. Ja, det är alltså något avvikande beteende det här att ge sig på bon?
Nej. Det beror alldeles på vad de har lärt sig, ja. Och vad de tycker om. Och ägg är ju en oerhört protein- och fettrik, ett koncentrat av proteiner och fetter.
Mm.
Och jag förstår att många djur gärna äter ägg. Vi äter ju också ägg. Hönsägg som vi själva har odlat framme. Och så att det här beror helt på om uttrarna har fått smak för de här äggen, så då kan nog ejderborna vara hotade.
Men det förstår man att ja, uttern är ju, den ser ju sympatisk ut. Jag har själv bara sett den i ett djurparksförhållande, men vi har ju fått in bilder på spår där uttrarna har rutschat i snön och så vidare.
Ja, och bilder på levande uttrar har vi haft också. Ja, det här är, jag gillar ju också ejder och den här härliga ejdersången på våren, och hoppas faktiskt att de här två uttrarna då är sådana som gillar endast fisk.
Här skriver Kirsti in: jag undrar om det nu för tiden är vanligt att nyckelpigor kommer in genom fönstret på vintern. Jag har ända sedan januari, februari iakttagit allt fler nyckelpigor på fönsterbrädet, mellan fönstren och på golvet. Och det här fönstret, det vetter mot Fabriksgatan i Helsingfors. Och Kirsti skrev in frågan den 11 mars. Och den har ligga här och väntat i nästan 3 veckor.
Ja, det är det här milda vintervädret plus vintern som har gjort att de här nyckelpigorna har varit mycket i farten och vandrat omkring och bland annat sökt sig då till fönster och in mellan fönstren. Så att under normala vintrar, om man längre kan tala om normala vintrar, det vill säga kalla vintrar, så då är det ju, ligger det ju i dvala de här nyckelpigorna precis som andra insekter. Men under sådana här varma vintrar så är det i farten och då kan de söka sig inomhus också.
Med tanke på just milda vintern, kommer sommaren att vara på något sätt avvikande? Har någon djur misslyckats med dvalan, blivit störda? Eller, och hur är det med sådana populationer som är beroende av snön för skydd då?
Ja, de som är beroende av snö och kallt väder, så de minskar ju i vårt land. Då. Klassiska djurarter som lider av framförallt en snöfri vinter, det är ju de här arterna som byter till vit vinterdräkt, skogshare och hermelin, dalripa. Så de är ju otroligt utsatta när det är snöfria marker under vintern.
Ja. En fråga om fågelbantning här. Krisse undrar: kan jag koka kornflingor och bovetegryn till fåglarna? På vår tomt finns det 2 ekar nära varann. Och vad beror det på att den ena fäller blad på hösten och den andra ännu har bladen kvar? 2 frågor i en smäll där. Om vi tar det där flingorna och grynen först. Jag förstår att man ska koka dem så att det inte sväller i magen på fåglarna. Men duger det då? Vi pratade om fetthalt här för en stund sedan.
Ja, en del fåglar gillar det. Framförallt kråkfåglar och en del trastar som gillar sån här gröt. Så nog går den åt den här gröten nog.
Mm. Och så det är ekarna då. Det låter som lite udda beteende att ett lövträd inte fäller löverna.
Ja, det finns ekar som inte fäller sina blad på hösten utan först på våren.
Jaha.
Mm, men hur var det?
Kanske den frågan får ligga till ligga och mogna.
Ja.
Vi får återkomma till den. Vi hade någon på tråden här, men den la på. Ska vi ta den här bild 11 nu då, som jag vurmade för? Det var Karl Johan som undrar. Så här: vi har inte kommit på vem som går och plockar efter något i mossan. Det här har pågått i flera år varje vår. Vi är ute på en egen holme strax utanför Kasnäs som är ett riktigt fågelkär. Vi kan ha upp till 30-40 ådbon som vi försöker skydda, men tyvärr plundras äggen och ungarna tas som föda av kråkor och havsörnar. Men vem är det som plockar i mossan? Och här har Karl Johan skickat in bilder, och det är nog, det är som om de ska gått med grepen där och sprätta. Ja. Troligen inte med grep utan med tassar och näbbar eller något.
Under mossan så finns det en del smådjur och trastar brukar sprätta upp sådana här mossar mycket effektivt för att plocka åt sig då av maskar och skalbaggar och annat som finns här under mossan.
Det är att vara på lurpass eller lägga ut en viltkamera eller något.
Ja.
Så man får bildbevis på vem det är.
Det skulle vara intressant att se ifall det är frågan om något annat djur som har varit här och en trastar och böka upp den här. Men jag har nog sett flera sådana ställen där trastar har bökat på i mossan och det ser ganska uppbökat ut.
Och om en trast kommer dit och gör det så hänger väl andra familjen med, så då går det snabbt, geschwint.
Ja.
Ja, här rings det. 0611 1213 är numret och vi har dryga 25 minuter kvar av denna månads naturväkteri. Hej, välkommen till sändningen. Nu är du med.
Jo, det här är Eva från Sibbo. Hej.
Hej.
Jag tänkte säga att jag har haft en så här fågel som lite tidigare. Jag har sett kärtmöss.
Ja.
Och äta. Och de är så söta och fina.
Ja visst, det är ju sådana porslinsfåglar.
Ja.
Långkärtade porslinsfåglar.
Jo, de är så fina. Och har sen ett öga som en liten prick.
Ja.
I det vita ljusa.
Ja. Ja, de är otroligt sympatiska, de här kärtmösarna. Och brukar röra sig i familjeflockar under vintern. Och det har visat sig att också kärtmösen har börjat söka sig till gårdar för att äta på de här vinterfågelmatningsplatserna som vi har.
Ja, just det. Jag har inte aldrig sett det förut, men att jag tänkte att vad i Asien det är här, nu kommer för fåglar och så hittade vi sen att det var kärsmäss.
Ja, vad trevligt att ni hittade svaret.
Ja, just så, det var det som jag tänkte att, men måste man ska vara allmänt nu, överallt?
No, kärsmässen finns ju nog utspridd över stora delar av landet, men det är mera sällan den kommer till bebyggelse. Så ja. Den brukar hålla sig i skogarna och gilla sådana här lövrika våtmarker till exempel där den håller till
mycket. Ja, just det. Ja, det är bara under att man aldrig har sett den så förut, så man blir nog satt till sig.
Ja.
Ja. Jo, det var bara det som hette.
Är det första gången ni har haft kärtmäss på er gård?
Jo, det är första gången. Därför så var det så.
Precis, ja.
Men den var sen flera gånger sen var det.
Ja.
Då, så att vi fotade den och allt här tillsammans med hackspetter och allt möjligt. Sen på marken tror jag att det var de där, vad heter de nu, de svarta?
Koltrastar.
Koltrastar, ja.
Ja.
Mm. Och både herr och fru.
Ja, precis. Ja.
Ja. Det var bara det som jag skulle berätta. Ja. Hej då, tack.
Tack så mycket för samtalet. Och vi tar och lyssnar till kärtmäsen. Korta serier.
Ja.
Aha, så pip.
Ja, jag kollade upp som hastigast det här med eken. Den ek som vi har hos oss är ju skogseken. Som det här finns i sydligaste Finland, ekregionen. Den fäller ju sina blad på hösten, men då finns det en annan art bergek som fäller sina blad först på våren.
Aha.
Så ifall det är planterade ekar det här och ollonen är tagna från Sverige, så kan man ju ha fått tag i dels bergek och dels skogsek. Om det är så att det här är skogsekar båda två, så har den här eken med bladen kvar en mycket märklig tidtabelle.
Ja.
Men som sagt, det finns alltså bergeken finns i södra Sverige och i Europa, och den klarar sig säkert i våra trakter om man planterar den. Så där, ifall det är två arter, så är det den här, så är det förklaringen till att den ena inte fäller sina blad på höst.
Säger man tror annars likadana ut?
Nej. den här bergeken så har mera flikiga och skarp hörnade blad än det här en skogseken. Så man ser skillnad på bladen också, så det kan ju vara bra att se.
Ja.
Att plocka upp, ta två olika blad, de som har fallit på marken och som sitter på träden, och om de är helt olika varandra så är det två olika arter.
Vi kan ju sända en sån fråga eller en inbjudan att sänd gärna en bild på de här två ekarna.
Ja.
Om den ena ännu har kvar bladen.
Ja,
närbild på bladen.
Speciellt bild på den ek som har bladen kvar.
Ja.
Bra.
Vega.natura.yle.fi, dit kan man skicka in frågor i text och bild och ljud och videoform. Här på tal om något som vi pratar om här just. Jag undrar om det kommer att finnas fler fästingar än vanligt under det här året, eftersom vi inte har haft någon vinter att tala om här i södra Finland. Inte här i mellersta heller för den delen kan jag inflika. Jag märkte idag, och idag var i slutet av förra veckan. Jag märkte idag att min hund hade en fästing vid örat. Det har aldrig tidigare hänt den här tiden på året. Vi bor i Västra Nyland, hälsar Gunnevi med taxen Albert.
Ja, fästingarna i farten redan. Därför att med samma, det blir plusgrader, och speciellt när solen skiner in i strandskogar och på andra ställen där det finns mycket fästingar, så är det i farten. Det finns så pass mycket fästingar från tidigare, så att fast de ska lida av den här onormala vintern, blött och lite fruset ibland och blött och lite fruset ibland, så kommer vi nog att ha alldeles sträckligt med fästingar, misstänker jag. För vi har så otroligt mycket vitsvanshjort och rådjur som effektivt sprider de här fästingarna i marken.
Mm.
Så jag tror inte att det blir någon större lättnad i fästingförekomsten.
Ja, varken fästingfritt eller fästinglöst. Det är olika betydelse i de två benämningarna. Här ringer någon. Vi säger hej och välkommen till Naturväktarna.
Jo, det här är Marit Isen från Grankulla. Jag har det där, bara fråga. När vi var hittills på vår sommarstilla här på förra fredagen, så hade vi, det var kallt 20 grader när vi kom dit, och så värmde vi. Och sen två dagar senare så bang, så föll det en sån här fladdermus ner på golvet.
Ja.
Eller det kom. Det, så, och sen kravlade sig stackars människa, stackars fladdermus i en springa.
Ja.
Och dit försvann den, och den var ju så liten springa att man knappt så springa mellan stockarna.
Ja.
Hur smått ska det vara?
Ja, de klarar ju sig bra in i en springa som är en och en halv centimeter.
Ja, men den här tyckte jag, en och en halv centimeter, det är ju en enorm springare. Det här var liksom, det var verkligen lite, dit får den.
Ja, var det under en centimeter den där springaren?
Ja.
No.
Men den var ju så mager och hemsk, den kunde ju inte, den bara kravlade, fladdrade med golvet. Och sen det där, nu finns det flera av dem där.
Det är svårt att säga, men det här är då en fladdermus som har försökt övervintra i ert hus och som vaknar förstås av värmen.
Och, sen när det blev varmt så blev det så, pignade den till på något sätt.
Ja, den vaknade helt enkelt av värmen och sen ville den förstås snabbt i skydd igen och kröp in i bland stockarna.
Ja, och verkligen smalt var hur vi än tittar så. Men jag undrar, finns det flera? Kommer de fram sen nästa gång vi eldar?
Det är svårt att säga om det finns flera. Jag skulle nästan tro att det här är en enstaka fladdermus som har hittat huset för övervintring.
Tack så mycket. Mm. Men man vill ju inte ha dem riktigt där. För att
ja, men den, normalt så hittar de ju nog ut också, eftersom de har hittat in i huset på hösten. Så brukar de nog bra hitta sin väg ut på våren när de vaknar till.
Okej, så då måste man lite lämna den där en ytterdörr öppen.
Ja, alltså den har ju kommit in.
Den har kommit in genom menar någon dörr säkert. Eller menar stocken då?
Någon springa har den hittat där den har krupit in. Och, eller sen ner genom skorstenen. Och de brukar ju nog minnas vilken väg de ska ta sig ut också.
Okej.
Men ifall det är på det sättet att det här att det är någon fladdermus i farten inomhus när ni kommer dit nästa gång, så, så handskar på händerna och så fångar ni den varligt och släpper ut den.
Jo, handskar måste man ha. Mm. Och jag måste ta fram fiskhoven och sätta den där vid dörren.
Ja, det är bra.
Okej.
Det är bra. Mm.
Tack för det här.
Ja,
tack så mycket.
Tack. Mm. Hej.
Ja, det är mycket med det där fladdermössor.
Ja. Mm.
Vi ska se här nu. Jo, här kom in ett e-mail riktigt just. Det hälsas, det är Kalle i Snappertuna som ber att vi skulle spela upp Göktytans läte. Jag tror det stämmer med det som Tenala-damen beskrev. Ska vi ta och lyssna till Göktytan här? Mm-hmm.
Ja, men göktytan, den är ju annars en sympatisk och avvikande hackspetsart. Det är ju den enda hackspetsart som inte huggar ut egna bohål, utan bor i andras gamla bohålar. Och det är också den enda hackspetsart som är en flyttfågel. De flyttar till tropiska Afrika, de här göktytorna.
Ja.
Och är specialiserade på myror. De har inte kommit till vårt land ännu, så det är omöjligt att det skulle vara en göktyta som skulle sitta i skogen nu i mars månad och det här och sjunga sin entoniga sång.
Ja.
Så den kan vi nog utesluta.
Ja. Ja, hör du Hans, här kommer fler vinterrelaterade frågor. Ja. Mm. Fjalar i Tenala, hur blir det med älgflugorna nästa sommar efter den här varma vintern? Blir det fler eller färre? Men älgflugorna så lever väl i älgens päls.
Ja.
Så de bryr sig föga om yttre omständigheter.
Ja, alltså honorna eller älgflugorna, framförallt honorna som lägger ägg, eller de lägger ju fullbildade larver. Så de här larverna som är fullbildade, så de föds eller läggs ett och ett under vinterns lopp och faller ner då i snön eller i förnan beroende på om det är snöfritt eller inte.
Mm.
Och de klarar sig ypperligt, så vi kommer att ha lika mycket älgflugor inkommande sommar som nästa, om inte mera. Så det här, vi slipper nog inte älgflugorna. Vi har så mycket hjortdjur i våra marker idag. Älg, vitsvanshjort, rådjur, framförallt de här tre skogsren, där det finns skogsren, men den är ju fåtal i vårt land. Alla de här som producerar eller är värdar för de här älgflugorna. Så att där det finns mycket hjortdjur, där finns det mycket älgflugor.
Jaja.
Ja.
Och hör du, min namn är Roger. Roger från Karis undrar hur fjärilarna har klarat sig. I förra veckoslutet syntes många fjärilar i solbranterna, både citronfjäril och nässelfjäril. Nu kom det snö och en natt kröp temperaturen ner till minus 12 grader. Var finner de föda? Och de stackarna måste ju känna sig rätt så styva nu om det blir minus 12.
Ja, de har tillfälligt gått in i vinterdvala igen de här när det har blivit så kallt då. Och, men annars så har ju övervintringen lyckats bra eftersom det har varit en mild vinter och så jag tror att övervintringen har lyckats bättre än under hårda köldvintrar, förutsatt att de här ställena där de har övervintrat inte har regnat in, så att säga, så att de har kunnat ha det relativt torrt. De klarar sådana här tillfälliga små bakslag då vintern gör sig påmind och sen vaknar de på nytt. Och en del fjärilar vill ju besöka blommor för att hitta nektar, och det är ju energirik, sockerrik föda för dem. Och andra så klarar sig med vattensamlingar där det har samlats mycket mineraler eller avföring från något djur där det också finns en hel del ätbart.
Ännu en e-postfråga. Jan undrar, eller skriver så här: på stigen till utedasset invid en rot så finns det jordgetingar. När vaknar de? Och skulle det finnas en chans att de skulle flytta någon annanstans, för de är väldigt aggressiva? Ja, så plägar getingar vara.
Ja, Ja, det är klart om det är av sån aggressiv sort så då är det ju besvärligt att gå till utedasse.
Ja.
Nu, de här getingsamhällena så de har ju dött bort under hösten. Så att det är bara de här övervintrande och befruktade nya drottningarna som finns i behåll, och det är de som vaknar och kommer igång sen med sitt samhällsbygge. Så att det behöver nödvändigtvis inte bli det här ett nytt getingsamhälle bredvid utedassstigen, men det finns ju en liten risk för att en drottning hittar ställe och tycker det är bra, så att man kan ju täppa till det här bohålet som de har det här bott i förra sommaren. Och då finns det inte någon möjlighet att det blir ett nytt samhälle i den här bohålan.
Mm.
Speciellt om de har varit aggressiva och tuffa av sig de här. Så då är det bra att de bygger ett bo lite på sidan om och inte precis bredvid utedassstigen.
Ja. Och det är väl kanske just nu så här som man ska täppa till det där boet. Då det är ett fåtal som...
Ja, det, troligtvis är det helt tomt.
Mm.
Det finns ingenting där. Möjligtvis... Ja, de här övervintrande drottningarna så de brukar söka sig in i mörkna trästammar med sprickor eller sen i sorkbon och sånt.
Ja.
Fågelholkar duger också.
Hör du, här Hans Hestbacka, så gled vi galant in på ett aktuellt ämne. Du blev faktiskt intervjuad här nyss om det, och du kommer att höras i radion senare. Det handlar om att rädda pollineraren, en kampanj som kör igång faktiskt idag. Man hittar mer info på svenska.yle.fi/natur, och här kan man berätta vad man har gjort för pollinerarvänliga handlingar, till exempel att bygga insekthotell eller plantera insektvänliga växter, eller låta bli att klippa gräsmattan. Det kan jag.
Ja.
Det har redan 363 personer kryssat i att det gör.
Ja, ja.
Undrar om det är aktuella handlingar.
Ja.
Det är inte så mycket gräsklipparvärde nu. Men det här med pollinerarna, det är lite i farozonen.
Ja, tyvärr har det minskat mycket. Ja.
Mm.
Och de behöver nog allt skydd och stöd vi kan ge åt dem. Därför att vi är beroende av dem också.
Ja. Honungsbit, det har ju varit aktuellt, det har gjorts dokumentärer om det, och massdöd, och det är väl diverse bekämpningsmedel som ligger bakom där.
Tyvärr är det på det sättet, ja.
Att världens bipopulationer är svaj.
Ja. Och det är ju en katastrof.
Ja, för ja, det är ju en del av kretsloppet,
jo,
näringskedjan.
Visst. Jo visst, ja, med tanke på hur otroligt mycket växter av olika slag som de pollinerar. Så det är livsviktiga för ekosystemet.
Mm.
Och också för många av våra produkter.
Ja. Gå in på svenska.yle.fi/natur så kan du lära dig mera. Då viftar Hans här med... Det var fina bilder här. Det är Sabina som undrar vad hon har för träd på sin nya gård här. Jag ska se om jag hittar texten som Sabina har skrivit. Men du får beskriva, vad ser vi på de här bilderna? Det är bild nummer 14 på bildbloggen för den som kan se dem direkt. Men vi kan berätta lite. Här har jag texten förresten, jag läser den. Vi har nyligen flyttat till ett parhus med egen gård. På baksidan av gården finns en häck. Den påminner om gran. Där är också troligen bär på kommande. Nu skulle vi gärna veta vad det är för en häck. Och framförallt, är den giftig? Är de här bärarna farliga att förtära? Den påminner om det som på finska heter marjakuusi, bärgran då, eller vad är det på svenska? Och det ska också vara trevligt att veta vad trädet på framsidan heter. Hör det till samma släkt, och hon bifogar bilder av de bägge. Marjakuusi för det första, vad är det?
Ja, det här är en idegran.
Mm-hmm.
Och den är giftig helt och hållet, förutom bärerna. Så det här är en otroligt giftig växt, ett giftigt trädslag hos oss som är fridlyst.
Är den inplanterad?
Den
eller?
Här där hon har på sin nya gård, så den är förstås planterad.
Jo, men jag menar i Finland överhuvudtaget. Är det någon prydnadsväxt som har tagits hit i gott uppsåt, men man har inte tänkt på att den är gift?
Alltså den finns naturligt på Åland.
på Åland, just
ja, så den hör till vår flora nog. Och sen har det ju planterats, det finns idegranar i Vasa till exempel. Mm. Bredvid Österbottens museum där växer det ett bestånd med idegranar. Så att den klarar sig längre norrut, bara den har skydd från frostigt kalla vindar. Och det som är besvärligt med den här förstås, med tanke på barn, så det är ju att den är giftig.
Ja, du sa, den är otroligt giftig.
Ja, den är det. Och som sagt, de här röda bären eller röda hyllorna som omsluter fröna, så det är den enda del som inte är giftiga.
Jag läser på Wikipedia att fröhyllorna just, de är söta till smaken, så om man, när man sätter det i munnen och börjar tugga, så smakar det gott ja. I början.
Ja, den röda färgen är ju till för att locka fåglar att äta de här fröna.
Mm. För fåglar, de klarar av det.
Ja, men bären är giftfria. Mm. Alltså det är den enda giftfria delen av idegranen. Barr, rötter, kvistar, allting annat är giftigt. Men konstigt nog så det här så klarar sig, kan rådjur äta av idegranen utan att dö eller bli sjuk.
Mm.
Men vi människor är mer känsliga. Det här är annars ett oerhört intressant träslag, därför att dels har den planterats i Europa vid många gravgårdar. Den vakar över de dödas boningar, den här idegranen. Den kan bli 2000 år gammal, så det kan bli otroligt fina exemplar vid sådana här gamla gravgårdar. Och sen har människan utvunnit många cancermediciner ur idegranen, just för att det finns specifika giftiga ämnen i dem, och de har visat sig vara mycket effektiva cancermediciner, så att det finns en för människan mycket positiv sida också av den här idegran, det vill säga att vi har kunnat få bra mediciner från den.
Om vi använder det uttrycket, idegranen är ett tveeggat svärd.
Ja, visst är det det. Ja.
Mm. Jag läser också att veden är mycket hård och elastisk, så bland annat har den använts att göra pilbågar av.
Ja.
På tal om svärd.
Ja.
Långbågar rent av.
Ja, i England så har man gjort mycket, mycket långbågar av den. Det var ju engelsmännens bästa artilleri när man stred mycket med pilbågar och svärd. Så idegransbågar så hade en speciell kraft, och man kunde skjuta mycket långt med den, och man besegrade bland annat fransmännen i många slag tack vare de här idegransbågarna.
Fransmännens armborst hade inte samma räckvidd.
Nej.
Det var tidade, 100-årskriget bland annat. Nåja, där gled vi in på det också. Det ringer någon. Hej, välkommen till Naturväktarna. Du får fatta det lite kort, vi har 3 minuter kvar här.
Jo, jag var från Singsby. God morgon.
Hej, Singsby. Jo, hej.
Men jag skulle bara säga att jag matar mycket fåglar och har mycket, otroligt mycket fåglar, olika sorter. Men mycket blåmesar, otroligt mycket blåmesar.
Ja, ja.
Så att, har det ökat eller har de alla hittat i mig?
Både och. Blåmesarna så har ökat tack vare vinterfågelmatningen och holkuppsättningen och milda vintrar.
Ja.
Och sen söker de sig gärna till de här fågelmatningsplatserna. Och de hade en bra häckningssäsong i fjol, och därför finns det en hel del blåmesar i markerna.
Ja, jag funderar att nej, det är ju roligt, men jag har ju så mycket olika sorter här. Och gråspett har jag haft här. Och
ja.
Flera domherrar och koltrastar är mycket nu.
Se bara, ja.
Och det här, nu är jag glad att ett år, eller flera år har varit här ringduvepar, och nu har de just kommit förra veckan, och nu just är de där och äter också.
Ja, ja.
Jag är jätteglad åt. Ja, nu var bara de där blåmesan som jag funderar på.
Ja.
Så det här är ju bra att det finns mycket av dem, och åtminstone här.
Ja, de har ju börjat sjunga, de har ju också en sån där hög och silvrig sång, de här blåmesarna.
Ja, och jag har bra, för jag har det här mycket trän här runt, så de har bra till vaj och bra skydda.
Ja, kanske du har fågelholkar också för det man tänker.
Ja, det finns där, och jag matar på olika ställen, och jag har de här korvarna och solrosfrön och,
ja.
Och ibland kokar jag havagrynsgröten och jag tycker det om. allt går.
Vad trevligt.
Men jag var mest lite blåmissa.
Ja. Ja. Tack så mycket för ditt samtal.
Tack. Hej.
Och det var nog sista samtalet i detta program, denna del av Naturväktarna. Hans Estbacka, någon sista bildbloggsfråga kan vi klämma in? Vi har knappt 2 minuter.
Vad har vi?
Eller någon skriftlig fråga här du får välja av raka.
Stadsparken i Borgå.
Mm.
Vem har ätit denna fågel eller vad är det frågan om? Det här är väl en tamduva som har blivit tagen av en hök. Troligtvis duvhök.
Jo.
Det är mycket dun och vingpennas omkringströdda på det här på marken.
Bild nummer 26 där. Och den här siken som är filead, Jalle undrar vad som har drabbat den.
Oha.
Bild nummer 25, det var bilden bredvid duvfjädrarna.
Mm.
Nere till vänster i bildbloggen. Jag tror det var någon maskar han misstänkte att det var i den.
Ja, jag ser inte den här.
Okej. Okay. Ja, men vet du vad? Jag tror att det får ligga över till.
Ja.
Till maj då vi är tillbaka i full kraft. Då kommer det flera experter med i leken också. Men då också biolog Hans Estbacka är med. Vi får tacka så här långt. Tack till alla som ringde in och skrev in alla frågor. Han inte med och besvaras. Men det är bra att ha lite boeg kvar här till då vi kör igång igen. Och här under tiden så vi alla hjälps till att rädda pollinerarna. Och sänd in dina frågor kring djur och natur på vega.natur@yle.fi. Därmed är Naturväktarna slut för denna gång.